Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Ja, så under den här perioden är det väl, det händer ju mycket runt omkring Europa såklart. Det är inte bara Birka och Hedeby och vikingatiden, utan det händer ju väldigt mycket runt omkring Europa. Där vi är en del av ett stort spel kan man väl säga i Europa. Så det är klart att det fanns bra fartyg och det, men det här, jag tror att mycket att det, vi hade inte kommit, liksom hotet från norr så att säga, fanns det inte riktigt för då med de här skeppen på samma sätt. Även om romarna varit stoppade ganska långt norröver och inte kom längre, men just de här attackerna då med de här typerna av fartygen var nog säkert något helt nytt. Och vi kunde komma upp via floder där man inte kanske förväntar sig att bli anfallna.
Historia nu är podcasten om händelser och människor som förändrade världen. Programledare är Kristina Ekero Eriksson.
Utan sina skepp hade vikingarna inte kommit långt. De tog sig längre ut i världen än några andra nordbor gjort tidigare. De reste norrut till Island, bosatte sig på Grönland och fortsatte mot Amerika. Via Seine nådde de Paris. De rundade Iberiska halvön, for genom Medelhavet och härjade Marokkos kuster. Och så tog de sig på floder och forsar genom Ryssland till Konstantinopel, dagens Istanbul. Men ingenting av detta hade varit möjligt utan deras skepp. Och inte minst segel. Hur var egentligen de här skeppen konstruerade? Varför var de så bra? Har man hittat något vikingaskepp i Sverige? Och vem vävde egentligen seglen? Var de randiga? Ja, det är många frågor, men så har jag också ett par här i studion som kan svara på detta. Det är Amika Sundström, som är textilforskare och ansvarar för de gamla fynden av textil på Historiska museet i Stockholm. Och så har vi Jim Hansson som är marinarkeolog och verksam vid Sjöhistoriska museet, också det i Stockholm. Välkomna hit!
Tack!
Tack så mycket!
Det här är ju sånt enormt intressant ämne. Jag blir alldeles till med att ni är här. Alltså, jag måste bara ställa en fråga som jag vill ha sant eller falskt som svar. Jag har en gång fått höra att man i Södertälje kanal, när man skulle gräva där eller muddra på 1800-talet, hittade ett vikingaskepp.
Ja, det är nog mer än skröna. Det är ingenting jag känner till.
Nej.
Det är många sådana här vrak som de kan gå under en benämning som ryska galär eller vikingaskepp eller någonting. Man vill gärna tro att det är så. Men sen visar sig vid undersökningarna oftast att det är någonting helt annat.
Ah, ja, synd då. Men då får vi väl göra så att vi beger oss västerut till Norge. Till ett skepp som faktiskt har existerat och som finns fortfarande. Nämligen Gokstadsskeppet. Var hittades Gokstadsskeppet någonstans? Vilket sammanhang?
Ja, det hittades 1879 när man grävde ut en gravhög. Och det visade sig att det var täckt med lera och grejer, så den var ju i princip intakt. Och det är ett stort, kraftfullt skepp då, byggt, som visade sig sedan vara från vikingatiden då.
Och man har lyckats göra dendrokronologi, så man tittar på årsringarna i virket och sett att det är hugget omkring 890.
Ja, precis. Så det är mitt i högperioden egentligen, vikingatiden. Så det är ju verkligen en häftig representant för vikingaskeppen då, som vi då inte visste hur de såg ut. Men här har vi ju liksom ett praktexempel.
Vad var det som byggdes då på runt år 900? Vad var det för typ av skepp? Hur såg det ut?
Ja, på de västra delen av västnordiska, det är ju ganska stora långskepp som vi har sett och hittat även senare i Danmark också. Att det är långsmala fartyg. Man använt de här seglatserna som har varit smidiga men ändå kunnat ta väldigt mycket folk. Och sen var det ju, den var grundgående och så kunde man även ro dem. Så de var väldigt flexibla fartygstyper.
Men på längs relingarna så satt sköldar, va?
Mm, det stämmer.
De var lite AIK-färgade?
Ja, precis.
Varannan gul, ja, varannan svart.
Exakt.
Men satt de kvar alltså på relingen?
Ja, nu satt de ju på relingen. Och det här har att göra med att det är ett gravfartyg. Eller ett fartyg som man har sänkt medvetet eller i en mosse då. för att ha som en begravning helt enkelt. Och de har ju förmodligen pyntat det och lagt ner ägodelar och grejer till den som har hamnat där. Så att skulle man hitta ett vrak ute i vatten så är det nog inte så stor risk att sköldarna sitter kvar i relingen.
Men hur många roddare använder man på Gostadsskeppet?
32 roddpar hade man, så det är ganska stora krafter som sätts in när man ror i sådana fartyg som gjorde att man kunde driva framåt en ganska hyfsat.
Men hur fort gick det om du sitter där 32 årpar?
Vi gjorde några beräkningar på det, och jag tror att de gör runt nästan 5 knop i rodd. Men sen om man seglar dem då är det uppåt en, kanske en 14-15 knop i väldigt bra vindar. Så att det är lite skillnad.
Men 5 knop, det är ganska lite. Om du är ute och seglar idag på Mälaren, vad... Hur fort åker du om du är en fritidsseglare?
Ja, då kommer man inte så jättelångt. Och det är en ganska liten medioker båt i så fall som man seglar. Så att det är ju inga jättefarter.
Men de här som satt och rodde, tror du att det var slavar eller var det krigare? Eller vilka tror du sitter och kämpar?
Det där var ju säkert olika. De här skeppen seglar ju inte enbart kanske i krigssammanhang. De har ju många andra uppdrag också. Och då klart, besättningen fick vi kanske rycka in i, som på handelsfartyg exempelvis. Fick man kanske hoppa in och ro när det behövdes och... Så det här med att det är slavar på varenda skepp, det är väl ingenting vi vet riktigt än.
Men om det är 32 stycken då som sitter där och ror, och sen så har vi att båten var 23 meter lång, alltså de sitter ganska tätt då.
Ja visst, jag tror man har så 80 centimeter längdmässigt att spela på per person, så att det är väldigt tajt att sitta och ro i takt. Alltså det måste ju ha varit en jäkla trimmad besättning då som har fått det här skeppet att ta sig framåt på ett bra sätt.
Men det finns ju vissa där som tävlar i rodd. Om du hade placerat dem i Gostadsskeppet, hade de med sin teknik kunnat föra det framåt?
Ja, jag är ingen roddexpert sådär. Det vet jag faktiskt inte. Men däremot så ser de ut att ha betydligt mer utrymme och lite andra konstruktioner i fartyget än vad de förmodligen de här hade. Så att jag tror att det är en ganska svår teknik att få ett sådant här skepp och ros samtidigt enhetligt på allihopa och man får en bra fart på det.
Men Amika, man behövde ju faktiskt inte ro Gostadsskeppet. Det fanns ju också, eller har funnits ett segel. Men har man hittat några segel? Hur vet man att Gostadsskeppet hade segel förresten? Var masten kvar?
Ja, man hade ju mastfotograferat i varje fall.
Men själva seglet, och vad vet man om egentligen någon segel under vikingatiden?
Ja, det är ju för att man hittar spår av master som gör att man vet, så finns det ju avbildningar där man visar segel.
Vad för typ av avbildningar är det? Det
kan vara på bildstenar.
De det är ju på liksom, Gotland då?
Ja, lite tidigare. Och men så finns det även på mynt och på medaljonger. På smycken så finns det ibland båtar med om man ser ett tydligt segel. Men när det gäller själva seglet då, så finns det ju inget som man kan veckla ut och säga att det här var ett segel. Utan vi pratar om att man hittar fragment av textil där en del fragment tolkas som att kan ha varit segel. Men ofta sätter man så här, eller tältduk.
Aha.
Det är väldigt svårt att säga skillnaden. För det är ganska vanliga tyger. Så att det kan användas många olika saker. Utan då är det ju när det verkligen tolkas som segel. Så är det för att man har sytt på kanske en kant, ytterkant. En mer liksom, tross eller någonting för att det ska liksom, hålla bättre. Eller att det finns ett sytt snörhål eller så någonting som gör att det här är inte en filt eller ett klädesplagg utan att det kan vara ett segel. Och då finns det just från det skeppet så finns det fragment som det finns tre fragment eller tre olika fynd i Norge som man så här, tolkar som segel. Och det är ju dem. Och sen har vi ju nu ett från Birka som vi kan prata om senare.
Ja, vi får anledning att återkomma till era senaste upptäckter. Men just det här att på Vodka Explorer så är det ju randiga segel, väl?
Ja.
Och på bildstenarna är det rutiga, stämmer det?
Ja, de är ju snedrutor.
Diagonalt sådär. Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ni är båda aktuella med en bok som heter Birkas skepp. Och i den, Amika, så har du skrivit om en person som inventerade segel på Åland. Vem var det och vad hittade han?
Ja, alltså det, till att börja med ska jag säga varför segel är randigt och så. Att det går nog tillbaka på alltså lite skriftliga källor, romarriket och så, när man liksom beskriver om när man ser de här segelflottorna, inte just vikingatid, utan att det finns liksom en annan föreställning om det. Och segel som görs idag, då har man vet från medeltiden, för då finns det tydliga bilder där man ser att seglen är ihopsydda av smalare vådor, alltså att man har vävt kanske 70 cm och så syr man ihop dem, och då blir det ju på ett sätt randigt, men det är inte säkert att de hade olika färg, utan förmodligen var alla liksom bruna, eller att man har smörjt in dem med fetter eller annat för att de ska liksom tåla väder och vind bättre. Men när man tittar på bildstenarna då, så är de ju de här diagonalrutorna. Och där har man ju, i Sverige så har man gjort ett försök med Kampmacken här, en lite mindre båt som skulle segla mot Ryssland. Och de tittar just på bildstenar och de flätade ihop sitt segel med ännu smalare vådor som kanske var liksom 20-30 cm. Och så hade man lite olika färg på dem och så blev det liksom mönster som stämmer då ganska väl med hur bildstenarna ser ut, eller även de här föreställningarna om båtarna. Men det är ju ganska få som tror att man har gjort segel, utan det, allting liksom lutar åt att man har de här större, bredare vådorna som man har sytt ihop. Men då återstår ju ändå de här, liksom, det finns ju ganska många bilder som visar de här liksom diagonalmönstren. Mm. Vad är det? Och då hittade en skrift av den här mannen som heter Bosse, som har, när han blivit äldre, liksom beskriver när han var ung och gjorde tillsammans med Åbo universitet inventeringar i Stockholms skärgård och Ålands skärgård och finska skärgård, liksom över där.
Och det är Bosse Wiklund.
Ja.
Och nu är vi på 50-talet någon gång.
Ja, när han, och de gjorde då inventeringar i Sjöboda, där de liksom, det var inte bara efter seg, utan de inventerade allt möjligt vad som finns. Och han beskriver då i den här artikeln att han hittar just yllesegel, för det är ju det också, det har vi just inte nämnt ännu, men att det är ju det materialet som man tror att de här gjorde i. Att
alternativet skulle vara lin.
Ja, lin eller hampa. Ja. Som man vet kommer senare, till exempel Vasaskeppets segel är i hampa.
Aha.
Men man tror att de här var i ull. Ull är liksom det materialet som man har bäst tillgång till under vikingatiden. Mm. Lin får man nog se som mer exklusivt och liksom mer få personer som kan ha det. Ja, men då hittar man yllsegel, och det är därför man i Norge och Danmark har liksom gjort mycket. Man gör ju mycket båtexperiment där och bygger båtar och gör segel och sånt. Och man har en ganska levande tradition med yllsegel där fortfarande. I alla fall liksom fram till 1800-talet, att man gör det inom skärsbåtar och så. Så där har inte liksom tanken till yllesegel varit så lång.
Nej.
Men han visar att man hittar även från liksom vår skärgård här då, den typen. Men det som är väldigt spännande är att på de här seglen så fanns det då som ett nätsegel på. Alltså av
av inte snöre, vad heter det? Tross,
tamp.
Inte ett tamp. Ja, som man har liksom flätat, som hängde löst och som också har då slutar i liksom sådana ändar som man ser.
Precis,
på bildstenarna.
Ja,
alltså, när han beskriver det, tyvärr då, så finns det ju ingen bild eller foton sådär. Och det gör ju att man som liksom, skolad forskare alltid liksom förhåller sig lite skeptisk för att det är också lite för bra för att vara sant. Eller?
För då hade det verkligen varit ett segel precis som det ser ut
på bildstenen.
Han låter,
ja.
På honom låter det som det.
Ja, men det roliga sen är ju att strax efter det här, jag hade läst om det här och skrivit om det, tycker jag att det här är ju ändå intressant. Man bör ju även liksom testa det. Och det är några som seglar som har testat som tycker att det kanske inte funkar så jättebra. Mm. Men då är det ju en annan diskussion över så här, hur bra måste det funka för att man ändå har använt det. Alltså det här med funktion är ju också, beror ju också på vad man har att jämföra med. För de som seglar kampmacken med det här flätade seglet, de tyckte det funkade bra.
Ja, ja. Ja. Det behöver inte vara någon standardsegel, man kunde ha utformat dem olika. Men vad skulle just det här nätet vara bra för?
Ja, han beskriver det som att det blir liksom små påsar då som fångar, att yllesegel är ganska tungt och det så här. Men ja, jag vet inte, man måste helt enkelt testa mer. Men vad jag skulle säga var att när jag var i Oslo för att titta på textil från Osebergskeppet så hade jag bett dem att titta, för där finns det två fragment som är tolkade som segel eller som tältduk. Och när jag öppnar lådan så ligger det liksom som, precis som en sån här nät på bilden som gör att jag tycker att man måste undersöka det där mycket, mycket noggrannare nu än man har gjort förut.
När ska de göra det då?
Ja, det får vi fråga dem.
Så det kan finnas ett sånt nät, om det nu är ett segel, så kan det också ha funnits ett sånt nät som Wiklund hittade i skärgården på 50-talet.
Som,
wow, vilken upptäckt!
Det kan ju vara en ren tillfällighet eller slump över att det ligger liksom tågvirke, men det ligger verkligen diagonalt i två riktningar som gör att man, i alla fall jag då, gör den här kopplingen som precis hade läst om det. Så att jag tycker att det är högaktuellt att titta djupare på det, men därmed inte sagt att det var så seglarna såg ut.
Men det är lite spännande då, tycker jag, det här med att bildstenarna, det är ganska många och alla har det. Så ja. Visst, de kan vara fritt tolkade, men om alla har den där så verkar det som att någonstans borde ju finnas någon viss sanning i det, kan jag tycka.
Ja, men det, jag tycker att det är inte så lätt att bara avfärda det som en konstnärlig frihet, liksom, att man har
inte på så
målat,
många stenar.
Nej. Så det är därför jag tycker att det är intressant att titta vidare på.
Absolut, men du nämnde ju Oseberg då. Det var där som man hade hittat de här fragmenten. Och Oseberg är ju ett annat ikoniskt skepp från vikingatiden som hittades kort efter Gokstadsskeppet, också det i en gravhög. Och medan det i Gokstadsskeppet låg en man som var typ 1,80 lång, han hade fått med sig duvhök, han skulle jaga, han hade fått med sig påfåglar och hästar och hundar. Osebergsskeppet har en helt annan karaktär. Där är inget krigsskepp. Och det ligger två kvinnor begravda där. Och de har fått med sig mycket textilier. Förutom de här fragmenten du nämnde så har de fått bonader med sig. De har sängar, de har slädar, de har vagnar. Alltså det är en sån rikedom som man tror inte att det är sant. Halshuggna hästar, allt finns där. Och också ett skepp. Jim, hur skiljer sig Osebergsskeppet från Gokstadsskeppet?
Det är lite mindre, men däremot så har det ju en enorm ornamentik som en kanske inte Gokstad har.
Hur ser den ut?
Ja, det är med snirklade, kallas för Osebergsstilen, som hela steven är snirklad med fina utsidningar och den är ju verkligen pråligt gjord. Mm. Så den här, det är någonting helt annat. Samtidigt så har man ju en mastfisk som man ser reparerad, så den har ju använts.
Vänta, mastfisk?
Det är masthålet där masten går ner och sitter fast i, så att säga.
Och den har gått sönder?
Ja, man hittar en spricka och ser att man har lagat den vid något tillfälle. Så det är ju en jäkligt exklusiv fartyg man har byggt som ändå används. Men sen då hamnat i som en begravning, en begravningsbåt.
Och man har kunnat med dendrokronologi se att virket högs runt år 820. Men begravningen ägde rum ett decennium efteråt på 830-talet. Då skedde den här storståtliga.
Så den är ju lite innan Gokstadsskeppet också, det är ju intressant också. Det är, som en, det är ju de här två båtarna som sen har blivit sinnebilden för hur ett vikingskepp ska se ut.
Men visst har Oseberg lite spiral Formade stövar.
Ja, precis.
De inga drakhuven.
Nej, de har ju spiralformade med väldigt krumma stävar. Då, så att precis som man tänker sig ett vikingafartyg. Som en, sen blir det den här nationalromantiska bilden av vikingen med horn och de här stora skeppen. Och med de här böjda stävarna med krusiduller och grejer på. Så att,
jag har hört en gång en forskare som sa men det var ju Osebergsdrottningens lyxjakt. Hon var ute och åkte i vattnet nära kusten, men det var som ett processionsskepp. Kunde man inte ut och åka med det på stora hav på väg till Irland eller något?
Alltså första försöket, man byggde ju faktiskt en replika av det där.
Ja.
Och första försöket med den sjönk ju faktiskt.
1800-talet eller 1900-talet?
1900-talet, den hittas ju 1903.
Ja, det var 1903, då kan det inte vara 1800-talet.
Nej, precis. Men där hade man visat sig sen med senare forskning att man har ju gjort själva skrovformen eller konstruktionen utifrån fartyget när det hade satt sig lite och blivit, där det, sidan hade kalvat inåt lite grann. Att de hade, så att den, skråformen var inte så som den var byggd från början. Men sen gjorde man en ny replik och det visade sig att den seglade riktigt bra.
Så först var det så här, de var dåliga båtbyggare.
Ja, precis.
Att det var de själva som inte hade
fattat. Det fanns en teori om att den kanske inte var byggd för just att segla, men det gick ju mycket bra att segla med. Och sen när man har det här masthålet eller mastfiskarna som är, visar att den är faktiskt använd, så nog fasen har varit ute och seglat.
Men den är gjord av ek och däcket är av furu.
Mm.
Men det är ek man bygger själva skrovet av oftast?
Ja, absolut. Det är, eken är ju det såklart mest dominerande ämnet för att bygga fartyg på Norden.
Det
är hårt och sen är det, har det som en syra i sig själv så att den bevarar sig själv och den håller mycket längre i vatten än vad furu gör.
Men du måste ha väldigt mycket ekar. Hur många ekar går åt för att bygga ett skepp?
Ja, om man tittar på, det finns ju inga beräkningar sådär, jag vet inte, det ord kanske gör, men jag känner till, om man tittar på regalskeppet Vasa exempelvis, som är bra mycket större, men det är ju 1000 ekar, så att det går ju åt en del ekar. Och, men eken börjar ju ta slut sen, men det är inte förrän mitten av 1600-talet sen och framåt som det börjar liksom verkligen bli dåligt med ek i områden runt omkring.
Men man kanske ska tänka sig åtminstone 100 ekar för att bygga ett vikingaskepp.
Ja, det gäller absolut. Och sen radialspräcker man ju bordläggningen.
Vad betyder det?
Man spräcker bordläggningen, alltså man sågar inte borden.
Nej.
Om du sågar borden, då sågar du av fibern. Då blir man ju mycket klenare. Så då måste man ha lite tjockare bordläggning för att den ska kunna fungera i ett skrov.
Borden är plankorna som båten är byggd av.
Bordläggningsplankorna är själva skalet då, som är på
skeppet. Och då blir det liksom mer elastiskt när fibrerna är kvar, det är mer följsamt eller lättare att
forma. När man radialspräcker,
då
spräcker man dem längs med fibrerna, så då behåller man fibrernas styrka. Vilket gör att du kan ha väldigt tunna, och det är det vikingaskeppen är så pass kända och bra för, att de har ett flexibelt skrov, men ändå lätta, men ändå kan ta ganska stora laster och stora manskap då.
Men det är det som är hemligheten bakom skeppen?
Ja, alltså hemligheten, men det är ju liksom själva skrovtypen också, de här långsmala, grundgående. Och det var väl en liten annan taktik också, en anfallsteknik tillsammans med fartygen som gjorde att man överrumplade våra fiender, vi anföll ju helt enkelt, både norrmännen och danskar och svenskar på olika håll. De hade liksom inte sett det förut, utan här kom man smygande kanske i mörkret eller gryningen eller någonting, tyst. Man kom in på vatten som kanske normala fartyg inte kommer in på.
För de är så grundgående, behöver inte mer än en meters vattendjup.
Nej, de här stora rackarna, de är inte mer än en dryg meter, även fast de är 30 meter långa, så att det är ju liksom, det är rätt häftigt om man tänker så. Det är en helt ny taktik också.
Ja, det är verkligen blixtanfall.
Där skeppen såklart är dominerande då.
Men själva tekniken, förutom att deras taktik var liksom att de utnyttjade skeppen i det syftet. Men nere i Medelhavsländerna hade de inte lika bra skepp där? Eller var vikingarnas skepp liksom det bästa som fanns i världen på
för 1000 år sedan? Under den här perioden är det väl, det händer ju mycket runt omkring Europa såklart, det är inte bara Birka och Hedeby och vikingatiden, utan det händer ju väldigt mycket runt omkring Europa, där vi är en del av ett stort spel kan man väl säga i Europa. Så det är klart att det fanns bra fartyg och det, men det här, jag tror att mycket att det, vi hade inte kommit, liksom hotet från norr så att säga, fanns det inte riktigt för då med de här skeppen på samma sätt, även om romarna varit stoppade ganska långt norröver och inte kom längre, men just de här attackerna då med de här typerna av fartygen var nog säkert något helt nytt. Och vi kunde komma upp via floder där man inte kanske förväntar sig att bli anfallna.
Men ombord på Osebergsskeppet så hittar man ju alla möjliga grejer som jag berättade om. Men man hittade ju också vävstolar. Och de är visserligen pyttesmå. De kan man inte väva segel i. Men hur såg vävstolarna ut? Hur gick det till man vävde segel?
Ja, då använde man en vävstolstyp som vi kallar för varptyngd vävstol. Man har en överliggare, en bom uppe som man rullar upp
det vävda tyget på och man sätter fast då varpen där uppe på och sen så sträcker man den neråt med tyngder. Tyngder av lera eller sten och så vidare.
Så man sitter inte som man gör idag?
Nej, utan man står framför den och så kan man säga har man ett vävsvärd som man slår uppåt. Man väver liksom uppåt sig. Mm. Och framförallt då över att man behöver använda båda händerna. Man, det som kommer sen är det vi kallar för trampvävstol så att man kan använda fötterna till att göra skälbindningen. Och då kan du liksom jobba med händerna hela tiden. Nu måste du släppa inslaget för att byta skäl så att det tar lite längre tid. Och vävstolar är ju oftast av trä så det finns ju inte bevarat, men det är det som är så fantastiskt då med Oseberg, att det finns en liten vävstol, men det är mer en ram. Så tänker jag att man har vävt bildvävar i den, och de har ju väldigt mycket bildvävar just i det här gravfyndet, så det kan vara att man har vävt bildvävar. Men till själva seglen då behöver man ju kunna väva betydligt längre längder.
Vad är den största bredden på vävstolar? Som man, för man hittar ju vävtyngderna som man kan ju utifrån dem, alltså de av lera som ligger på marken i husmarkologer hittar.
Ja, det där är ganska svårt att få grepp om. För att det är också så att många vävtyngder är gjorda av obränd lera och så har huset brunnit och då så liksom sprängs de eller liksom pulveriseras. Så att man hittar ju sällan en komplett liksom vävstolsuppsättning. Och arkeologer tycker ofta då om det säger att man har hittat fem, här liksom stått en vävstol, här är jättemånga. Men det är ju inte i närheten av tillräckligt, utan ska man ha för en hel uppsättning så pratar vi kanske liksom 30-40 vävtyngder. Mm-hmm. Och det har man hittat väldigt, väldigt sällan. Och vävstolen kan ju egentligen vara hur bred som helst, men då kanske man är fler som väver. Mm. Och det är inte särskilt liksom praktiskt eller funktionellt, utan det verkar som att man väver mycket tyger som är som axelbred eller liksom upp till 70 centimeter. Att det är så bekvämt för en person att arbeta.
Och hur lång kan väven bli då?
Ja, då är det ju liksom hur långt man har varpat den här. Och man kan ju göra ganska långa varper som man liksom lindar upp på någonting eller flätar så att de inte trasslar sig och så sätter man tyngden och så väver man och så rullar man upp allting. Så att väva stycken som är 15 meter, det är nog inga problem alls. Och man kan förmodligen göra ännu längre, men då behöver man ju bygga någon slags vettig varpanordning så man får ut de här längderna, för man vill ju att varje tråd ska bli lika lång.
Hur stort är ett normalstort segel? Kan man prata om normalstora segel?
I och med att detta hittas några, man kan ju liksom, om man har provat att göra segel utifrån bildstenar med lite lägre men bredare, vanliga fyrkantiga råsegel som beter sig lite olika, så man har liksom inte kommit fram till vad som är bäst för de här båtarna, vad jag vet.
Nej.
Så att det är fortfarande lite en fråga som inte är besvarad, så vi behöver nog lite mer fynd helt ärligt och lite mer såna experimentella tester för att kunna säga säkert, och båtarna skiljer sig såklart. Men det finns ju flera fynd från vikingatiden, olika storlekar, det är allt från bruksbåtar eller fiskefartyg eller krigsskepp, och det är klart, de beter sig olika. Vissa är smala och jättelånga, andra lite mer bukiga och kanske lite mer djupgående. Men så det har nog helt och hållet också att göra med vilket typ av skepp eller båt man har att göra med.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du nämnde experiment, för Amika, du skriver i din artikel i Birkas skepp att man gjorde ett experiment på Vikingskeppsmuseet i Roskilde som var 90 kvadratmeter. Och då skriver du att det tog 8045 timmar att väva ett 180 meter långt tyg.
Ja. Där på museet så har man ju haft en kvinna anställd, hon heter Anna Nörgård, och hon är en av de liksom få som lever idag som har vävt så pass mycket också på varptyngd vävstol, så att man kan säga att hon har en, alltså är rutinerad, har en erfarenhet. För att ofta när man gör så här tidsstudier så, ja men, ja, här har vi lite intresserade arkeologer och nu ska de spinna och så mäter vi det i tid. Men det är ju inte representativt för liksom ett samhälle där man, ja, jobbar mer dagligdags, eller du har lärt dig spinna som barn. Och att så när man gör de här tidsstudierna så måste man ändå ha en förståelse för vad det liksom betyder. Och vi är ju väldigt intresserade av tid idag. Tid är liksom vår handelsvara på något sätt idag. Vad jag tycker de här seglerna berättar, det handlar ju också om hur man organiserar samhället. Att man också organiserar, för att det kanske inte är tiden att väva som är det mest komplexa i det här. Utan det är också att få fram råvaran. Att om man är en familj, det vill säga hur många får har man på en gård och hur mycket ull ger den? Ja. För det är ju inte all ull som man heller kan, man kan inte avvara all ull till seglerna. Man behöver ju ull till alla andra kläder och inredningstextilier och så vidare. Och det är inte heller, man säger att fårets ull består av två sorters ull, mestadels. Man har bottenullen som är lite mjukare och fluffigare, och så har man täckhåren som är längre och glansigare och också lite starkare. Och det mesta tyder ju på att man använder mer täckhår för att göra varpgarnet, och sen har man det andra som inslag.
Och inslag, alltså det är 10% bara av ullen som är det här täckhåret, ja, som du har inslaget av.
Alltså man gör varpen av.
Varpen av.
Mm. Och då måste du ju liksom spara ihop kanske flera års klippningar av den typen av ull för att få ihop tillräckligt. Och det är där jag tycker att det blir riktigt intressant, för det betyder ju ändå på en, liksom, att man är organiserad på ett sätt. Man måste ju ha liksom en plan, en idé. Det är inte bara så här, och nu ska vi fixa ett segel, eller samma sak som nu, hur får man tag på 100 ekar? Alltså att det är ju storskaligt på ett sätt som är väldigt intressant.
Men visst var det så att det här experimentet och skilde, när de gjorde 90 kvadrat, att det gick åt ull från 81 får? Var det inte så?
Jag kommer inte ihåg det exakt, men det går ju åt liksom mycket ull. Ett modernt får ger ungefär 3 kilo. Och då får man tänka sig att det vikingatida fåret var ju mindre, och så kan du inte använda all ull till det här, för att även på ett får så är det ju, man har ju kortare fibrer liksom neråt magen och ner på benen och skitigare runt ändan på den och så vidare. Så det är inte all, det är inte all ull som är lämplig att använda. Och som sagt, så sorterar man ju ut och på kvalitet, så man vill ha liksom de längsta, finaste fibrerna. Det är kanske det du vill göra dina kläder av, och så har du liksom de här mellankvaliteterna som du kan använda till filtar och segel och så vidare. Så att, och så sorteras det på färg och kvalitet. Så att det är ju en ganska komplex situation, för att var det någonting man kunde så var det att utnyttja materialen till dess bästa lämplighet, alltså vad som är bäst att använda det till. Och det ser man jättetydligt i textilmaterialet som finns bevarat, att man har använt de allra finaste finfibriga för att göra liksom tjusiga kamgarnstyger till kläder, och sen hittar man ju liksom användning för allt.
Men jag tänker, alltså, när man föreställer sig hur kungarna under vikingatiden samlade sina hirdmän och gick ihop med andra små kungar och skapade stora flotter för att bege sig ut på plundringståg och krigståg, då tänker man, oj, de måste skaffa folk, de måste skaffa proviant och sådär. Men det stora jobbet är ju liksom hugga alla ekar, hugga ner dem och skapa de här borden och föda upp fåren och se till att de har det bra. Och sen, de klippte inte får, va? Ryckte de?
Ja, alltså ungen. Äldre lantraser liksom, kan man säga att de fäller. Fast ja. Då är det ju så att när de är dags för det så liksom tesar man det, plockar av den. Men någonstans under vikingen så börjar man nog klippa med sax också. Det finns ju ganska mycket fynd av fårsaxar.
Alltså, ja.
Som, det lever ju kvar av termen av fårsax idag, men de finns ju redan då. Man kanske visst klippte andra saker med dem än bara ull.
Och sen sortera som du berättade om. Och massa kamma ullen.
Ja,
och
tvättaren
och framförallt spinnaren.
Ja, kanske. Det vet vi ju inte så mycket om. Det finns ju absolut spår av att man har färgat. Men färgningen var också något väldigt exklusivt. Som man kanske inte... Man kanske inte slösar på segel om man inte ska göra ett Osebergskepp där man liksom slösar på allt. Där ska vara liksom lyx i per tio minut. Så.
Och den här spinningen som du säger som är så viktig för att göra själva tråden, då hittar man sländtrisser.
Ja, det är ju ett ganska vanligt fynd, för de är ju oftast av sten eller keramik och bevaras bra.
Mm.
Och det finns trisser som är från några gram till... som ett äpple i storlek.
Men, varför är det olika storlekar? Vad har det för funktion?
Ja, för att beroende på vad du ska göra för tråd, hur tunn den ska vara, hur mycket snodd, alltså hur många varv du ska snurra, så behöver man olika sorters trisser. Om du ska göra en väldigt tunn tråd kan du inte ha en som är för tung, för då går den av, utan du måste ha en som är lagom. Så fynden av sländtrisser tyder på att man har gjort en ganska liksom bred produktion av tråd, att man har gjort superfina tunna och sen har man även gjort grövre. Men vi saknar egentligen väldigt stora trisser. Många som börjar spinna idag som går till hemslöjden och köper en slända, de får en ganska stor i trä. Och de saknas, men det kanske beror på att de är egentligen helt gjorda i trä, för vi har ganska få fynd av liksom den här mittpinnen som den här sländtrissan ska sitta på, för det är ju inte bara en...
För det är den som får fart, sländtrissan får fart på allting så det börjar tvinnas.
Ja, det är liksom tyngden som gör att den roterar bra. Och sen just behöver du liksom en pinne som du ska linda upp, alltså som det sitter fast i, som du ska linda upp tråden på också.
Men när man nu har gjort ett segel, när det är färdigt, impregneras det då på något sätt? Vad tror ni?
Ja, det tror jag. Och om vi då kommer in lite på Birka så... tror jag ju det för att, ja men dels för att det ska hålla, det är ju en liksom enorm investering och man har förmodligen också valkat ullen lite, alltså fått den att gå ihop så att det blir tätare, för den ska ju ändå, man kan ju inte släppa igenom all luft, för då blir det ju inte så, man blir ganska meningslöst segel, måste ju ändå vara liksom lite motstånd mot vinden. Och att impregnera det med någonting, för så att smörja in det med kära och liksom något fett och sånt, det är ju både att skapa livslängd men också göra en tätare yta. Och det är en av de sakerna som jag har tyckt varit mest fascinerande när jag har jobbat och analyserat de textilfragment som kommer från Birka, är att vissa av dem luktar så starkt av kära fortfarande så att man blir nästan lite yr i huvudet.
Det är otroligt. Är det så även när man hittade Gostad och Osberg, luktade kära då? Eller var de kärade?
Det vet inte jag faktiskt. Nej. Jag vet ju bara med egen erfarenhet när man har fått upp de här grejerna, att det är verkligen som Mika säger, det luktar ju som man har kärat idag.
Ja.
Det är rätt fantastiskt faktiskt. Alltså, det blir alldeles oljigt i vatten när man lägger in det.
Ja, men nu måste ju faktiskt bege oss till Birka. Jag ser ju att ni sitter och hoppar här lite. Därför att i den här nya boken, Birkas skepp, så gör ni ju undersökningar i hamnområdet. Alltså Birka är en stad som grundas strax före vikingatiden, på mitten av 700-talet ungefär, under vendeltid. Och det är en handelsplats i Mälaren på ön Björkö. Och där finns det ju, det finns flera hamnar. Var dök du någonstans och varför, Jim?
Vi har ju dykt i nästan 10 år nedanför Svarta jorden då, som är den här stora hamnen nedanför stora byn eller stan.
Mm.
Och där har man ju hittat pålar redan på 1600-talet när Johan Haddorf var ute, så man har känt till att det finns saker och ting i vattnet där. Och sen på 1800-talet så var man ju där och letade bärnsten för att forska kring insekter och så här. Men då, när man skopade upp det för att hitta det, så hittade man ju också väldigt mycket polargrejer. Som sen gjorde att Hjalmar Stolpe då, som i fråga då, gick över till att vara så intresserad av det här och började gräva ut på land. Och, så att det har börjat redan där. Mm. Och våran idé med det här var ju egentligen att man har trott att det var en pålsspärr. Så man dök faktiskt. Den engelska marin var ute på 1950-talet faktiskt och gjorde övningsdykningar tillsammans med Riksantikvarieämbetet.
När det är lågvatten, att man ska kunna se den där pålsspärren och de här stockarna sticka upp i vattnet. Jag har aldrig lyckats se det. Har du sett
Nej,
det?
Nej, alltså de ligger på 4-5 meters djup de flesta. Sen finns det ju lite, eller jäkla massa timmer är det ju, som ligger huller om buller liksom, som ett plockepinn.
Oj.
Men vårt första uppdrag var egentligen att försöka fastställa om det verkligen var en pålsspärr, vilket är ett försvarssystem, eller om det är en pålrad eller kan ha haft någon annan funktion. Ja. Så det var ju egentligen det började med. Så sen,
vad var det då?
Vi tror att det är någon pålrad av något slag, så att den egentligen avskärmar hamnen. För den är alldeles för glest mot de här pålsspärren man har hittat tidigare.
Men vad fyller det för funktion? Att bara...
Jag tror att det handlar mer om, dels har man ju sett de här på 1500-talskartorna i Stockholm och så här vidare, med de här bomsystemen, ligger flytbommar.
Uh-huh.
Och det handlar om avgränsningar, så Birka har ju alla gånger haft fler hamnar.
Mm.
Och här kanske var en hamn som inte vem som helst fick komma in i, utan man skulle kontrollera och komma in här.
Mm.
Sen vet vi ju, det skulle kunna vara andra konstruktioner också, för det här ligger ju faktiskt i ett av de sämsta lägen på hela Birka med nordliga vindarna rakt in här. Så att den är väldigt oskyddad. Ja, ja. Så det skulle också kunna vara några anläggningar då för som en slags vågbrytare helt enkelt.
Men vad hittar ni mer då i botten av Mälaren? Som då var en vik av Östersjön under vikingatiden.
Ja, precis. Ja. Man dök ju sen på 60-talet när Katarina Ingemar Sundberg var en av de första. Det var jättekul. Och då hittade man också en T-köl satt i den här pålraden.
Vad alltså är en T-köl?
En T-formad köl.
Jaha.
Och det är en ganska klassisk vikingatid för en seglande fartyg. Så var vi där och undersökte den och skulle gräva ut lite kring den. Och då upptäckte vi att det var ett enormt kulturlager där.
På botten?
Runt omkring där vi grävde den här kölen då, så kom det upp massor med saker. Huggspån och pärlor och bärnsten och verktygskaft och dumlingar till skepp. Och så det var så här...
Alltså det låter som en dröm, för som arkeolog så hittar man ju aldrig någonsin trä i marken, allting är ruttnat, men du hittar alltså det som inte ska vara bevarat.
Nej, det finns ju, det är det som jag tycker är så jäkla häftigt, för sen har vi grävt vidare år efter år där och hittat ganska stora schakt runt omkring ett gäng stenpackningar.
Ja,
som sen,
vad var det för stenpackningar?
Ja, de har faktiskt inte uppmärksammats tidigare, man tycker att de låg för lågt helt enkelt i landskapet.
För de ligger nu på torra land.
Ja, delvis. Det några går ut lite i vattnet. Men vi grävde runt omkring där. Det är ju fantastiskt kulturlager runt omkring där.
Men det är inte bryggfundament?
Jo, det är det vi tror. Det. Så att vi hittar pålager runt omkring det här. Vi hittar massor med föremål som tyder på en verksamhet där ute.
Men alltså de bygger båtar där, tror du?
Ja, eller reparerar. Vi hittar ju de här biteknet som en del av ett spant.
Vad är spant?
Det är själva stommen, rebenen i en båt, där bolängen sitter utanpå så att säga.
Ja.
Sen hittar vi en bottenstock, en lite mindre båt, en 7-8 meters båt. Sen hittar vi riggdetaljer.
En bit rep eller tamp?
Massor med tamp. Allt var gjort av lindbast, fetad lindbast, alltså barken från lindar. Vi hittade mycket husgeråd, som det var kåser, en jäkla massa slevar, där en av dem hade ornamentik och till och med runor och grejer på. Så att,
det är ju sagolikt.
Ja, men det är så jävla häftigt, man får säga. Och just då, när man ligger där och gräver, det kommer fram såna här grejer. Vi hade lite kul grejer, vi hade ju lite pedagogiska dykningar också, att publik fick komma ut på bryggor vi hade byggt.
Uh-huh.
Så var det någon som frågade i dyktelefonen, Jim, hittar du något spännande? Så sa, inte just nu, så grävde jag på lite. Men jo, men nu kommer det något häftigt. Och så kom jag upp med det till ytan av gäng amerikanska turister. De var ju helt såhär.
Simma.
Och det är en trebit som är ganska 30 cm lång som fågelhuven på utsidan. Och sen är det som taggar i mitten. Och sen
är
det små hål. Ja, de frågar vad är det där? Jag har ingen aning än så länge. Men sen när vi började titta på det så visade det sig vara väskbyglar. Så att det är liksom jävligt balta. Så hittade identiska sådana i fyndmaterial i Hedeby. Liknande i Novgorod. Så då började man säga, fan, hade man det väskmoder redan då? Liksom, det är lite häftigt. Att det är de här vardagliga detaljerna som ligger.
Var finns de här fynden? Var får man se dem?
De är just nu på konservering, men ska ju till historiska sen. Så det låter som att de vill låna in den. De hamnar ju där. Så de kanske ska ha deras nya vikingautställning. Så vi får hoppas att de visar lite där. För det som också är häftigt nu är det att man, som du sa då, att det här organiska materialet finns bevarat på botten.
Mm.
Där hittar vi flera knivskaft, sylskaft och såna här saker, men inte metallerna som man kanske hittar uppe på land. Så vi kompletterar ju landgrävningarna, gravfynden som är praktfulla och fina, de hittar man inte i vardagslivet. Vardagslivsgrejerna ligger inte uppe i gravarna heller, så att man får in liksom en mer komplex bild av hur kanske vikingarna levde och bodde.
Underbart. Men textilier då? Fanns det det på i de här kulturlagren?
Fanns det en del. Och nu finns ju ganska mycket textilier bevarat från Birka i gravarna, för att man har, det är så rika gravar, mycket metall som har hjälpt till att bevara. Och de har alltid sagt att jämfört med Hedeby så är Birka...
Hedeby är en dansk, idag ligger det i Tyskland, men det var motsvarigheten till Birka fast i Danmark.
Ja. Och att i Birka så har man så fin textil jämfört med Hedeby, men det beror på att från Birka så var det liksom mest gravar, och från Hedeby där hade man ju torrlagt en väldigt stor del av hamnen och grävt tidigare, så att man har lite mer av det här materialet.
Det grövre textilierna.
Ja. Och jag kan ju se det nu i det som kommer upp här, att det är mer av liksom vardagstextiler. Dels är det mycket textilblobbar som jag kallar det. Som inte är något, men som absolut är något. Utan det är helt enkelt man har tagit ull som man har petat in mellan bräder när man har byggt båtar. Och som då filtas när det ligger där. Och så är det indränkt i kära som gör... Ja, det är därför tolkar att de har använts på det sättet. Mm. Och det hittar man ju inte annars, för det där är ju liksom en funktion som inte bevaras annars. Så det är ju otroligt spännande. Men vi hittar också ett fragment, eller det dök också upp ett fragment av diamantkypert, samma kvalitet som finns i gravarna.
Och diamantkypert, det är alltså en väv som har, det är liksom diagonala, det ser ut som små diamanter i mönstret.
Små romber som det är mönstervävt, och det anses som ett väldigt liksom fint, exklusivt tyg.
Och då kan varför man, hade det hamnat där?
Ja, men det hänger sig även fina tyger slits, och när saker slits så får de en ny funktion som någonting annat. Och till slut när det är så slitet och inte funkar som annat så används det som en trasa. Och då kan man ju... Man gör ju trasor även av sånt som har varit väldigt fint en gång i tiden. Så det är inte bara liksom skräp. Och det är ju flera fynd av det vi kallar för kärsvabbar.
Vad är det?
De har helt enkelt tagit en trasa och så har man doppat den i kära och använt den som en svabb att kära in båten eller brygger eller vad det är. Och sen har man... Antingen man har tappat den eller slängt iväg den i vattnet när man är färdig. Och så har den ju bevarats där, och de luktar ju otroligt starkt.
Ja, just.
Ja, och de här svabbarna, dels är det sådana som är gjorda av lös ull, där man har tagit liksom ull och filtat ihop. Men sen flera av dem är ju gjorda av vävda tyger. Så här, och i Hedeby så hade man ju då hittat en sån här kärsvabb som man har vecklat ut, och det visar sig är en ärm, en utsliten ärm som har då fått ett nytt liv. Så jag vill ju gärna veckla ut någon av de här.
Ja, kan man göra det genom att lägga dem i blöt länge och sen försöka?
Ja, de är ju liksom, sitter ju väldigt hårt ihop, så att man skulle göra åverkan ganska hårt på det, så att, och det är ju inte riktigt den konserveringsetiken idag, utan idag ska man ju inte göra någon åverkan alls. Och jag respekterar det, så vi kommer inte öppna dem, men det kan ju ligga en
klädesplagg.
Ja, det är ju klart, det gör man väl då också, man river sönder någon, som du säger, någon lakan eller någonting man ska använda till tätning eller just de här svabbarna, det är kul. Det är just det materialet där de har hittats, är det, hittar vi mycket skeppsdelare, slipsdelare, hantverksskaft, de här skeppsdelarna ligger inte långt därifrån, och de ligger precis vid de här stenpackningarna. Hittar även ankarsten där fortfarande lindbastrepet ligger fast knutet runt omkring den. Så det är ju en plats.
Otroligt.
Där har ju saker och ting ramlat rakt ner.
Ja.
Och det här är ju nästan 100 meter ut från dåtidens, eller vikingatidens strandlinje. Ja. I med landhöjning då som är...
Men så långa brygger ut där man suttit.
Ja, och de kan ha fungerat som också som våg. Alltså man kommer in och gömmer sig bakom och så att man har ett skyddat läge. Men sen också tror jag, det här med som Mika pratar om, de här kärsvabbarna, att det är någonting man ser också senare längre fram i Stockholm, Bäckholmen, när man kokar
sånt där. Alltså
det vill man inte ha nära en bebyggelse där det bara är träbyggnader. Det vill man ha en bit ifrån, och vad passar bäst då? Ja, mitt ut på vattnet på en plattform.
Men kan ju säga att idag när vi tänker på så här kära att det brygger och så, bara, så är det liksom en ganska angenäm doft. Mm. Men det här luktar ju mer som diesel. Det luktar inte särskilt gott.
Nej, det är väldigt frän lukt. Alltså. Ja. Det har ju liksom inte avtagit känslan som på 1200 år.
Men, trots de här fantastiska fynden som gjordes då på Virka, så lyckades du inte hitta något vikingatida skepp.
Nej, nej, precis. Vi har, vi har gjort en av de här provgrupperna, om man tittar på hela hamnområdet. Vi har ju sökt av hela hamnområdet också.
Just nedanför Svarta jorden.
Ja, nedanför Svarta jorden. Så är det ju det är ett jäkligt stort område. Så vi har ju tittat, det är ju liksom, det är bara någon procent som vi har lyckats titta ner i botten. Ja. Men vi har inte hittat några fasta konstruktioner och inte hittat några fartyg heller. Men
ja, det är ju bedrövligt.
Jag trodde jag gjorde det en gång, där, men det var inte någon skepp.
Varför trodde du att du hade hittat
något? Nej, vi hittade den här biteknet och den här delen av spantet. Ja. Och så fick jag för mig att gå runt och sonda med ett armeringsjärn och känna att fan, det borde ju ligga här i krokarna. För vi såg att de var använd. De här tredymningarna som håller fast bolängden, de var kvar.
Ja.
Så det var ingenting som man liksom har byggt men inte använt, utan den har suttit i en båt. Så gick och sondade, sen helt plötsligt tog det stopp i botten och jag men vänta ta nu. Och så höll jag på det, jag höll på fan i 2 timmar. Började lägga ut bojar, så det var ett område som var 9 meter långt, 3 meter brett och till, vad fan, här ligger det ju. Jag skrek på mina kollegor, så vi flyttade ju våra grevgrejer, de här pumparna och kompressorer och hela skiten och slangar och sprang dit och skulle filma, nu här ligger
nu
det.
Nu skulle det ske.
Men där gick jag på världens blåsning, det visade sig vara en naturlig lerlins som låg i ett mjukare dylag. Så utanför så åkte den bara rakt igenom som smör. Men det var lite kul, det har jag faktiskt fått äta upp ganska många gånger.
Men vi har ju Eskekärsskeppet. Var hittades det och är inte det en svensk, ett svenskt vikingaskepp?
Jo, det är egentligen två. Det är ju två skepp som ligger där. Och hittar man vid dikesrensningar, så de hittar man ju också så här liksom slumpartat. Och visst är det. Det är ju två stycken som man tror är uttjänta fartyg. Man hittar inte någon av stävarna, utan de verkar ha legat upp i strandbrinken någonstans och bara fått... ja, avsluta sina dagar där helt enkelt. Man har lämnat dem.
Är det handelsfartyg?
Ja, det tror jag. De är ju tomma också i och med att de förmodligen lämnade då. Så att det finns inte så jättemycket fynd sådär i. Men de är inte lika vedbara som de norska heller. Men vi tror att det är handelsfartyg. Men det är ju 900-talet, så att visst är det vikingatid.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Vi har ju faktiskt ett fynd som är ett nytt fynd. Det är bara drygt 10 år sedan man, eller knappt 10 år sedan man hittade det på en ösel i Estland, nämligen på ett ställe som heter Salme. För att historiker, de säger att vikingatiden börjar 793.
Mm.
För då finns det dokumenterat att vikingar angrepp klostret Lindisfarne i England. Men om man frågar en arkeolog när vikingatiden börjar, då kommer det här årtalet att flyttas tillbaka ner till mitten av 700-talet. Därför då har vi ett arkeologiskt bevis på att vikingar har varit ute och rest och blivit angripna och krigat. Nämligen det här fantastiska fyndet på ön Ösel. Vad är det för något fynd?
Ja, det är ju ett skepp som är runt 17 meter långt om inte jag minns fel. Och där man hittar ett ganska stort antal krigare, alltså vikingar, som har råkat ut för en attack. Man hittar även ett stort antal pilar som har suttit i relingen som har blivit skjuten ute till havs. Men sen har det blivit någon tagits in till land och som han försökte värja sig förmodligen, men helt enkelt blivit de döda hela gänget där. Så de har ändå värdigt lagts ner i båtarna och man har tydligen placerat vissa lemmar och
kroppsdelar. Ja, de har ju blivit lemlästade så de har blivit lite hoppusslade.
Ja, precis. Man har haft en viss respekt för de döda trots allt och lagt ner dem sina båtar och begravt dem. Ja. Så det kan ju göra med att de kanske har mött några andra ifrån våra trakter helt enkelt. Ja. Så det är kanske en konkurrenssituation eller någonting, det vet man inte. Men...
Och ena båten, det var... Alltså det är två båtar,
två
och sen
båtar,
så är det sammanlagt 40 stycken lik. Och ganska långa de här krigarna.
Mm.
Och de har blivit begravda precis som man begraver folk i Mälarlandskapen. Och man har då med, genom att kolla strontium, alltså det ämnet som lagras i tänder, sett att de kan komma från Svealandskapen, Svealand. Och sen så ser man också på hjalten på svärden ligger ju massor med vapen i de här båtarna. Att det har sina motsvarigheter i trakterna kring Gamla Uppsala.
Ja, just det.
Så att det här kan vara alltså, Sveakungskrigare eller folk som har åkt någonstans ja, från absolut. Mälardalen ja, helt visst. Enkelt.
Så... Jo, men det har du helt rätt i. Och jag menar, handeln har ju säkert, eller den har ju alla gånger på... bedrivs innan det här i Lindsfarne 793. Mm. Vi har ju dateringar på Birka som är mycket tidigare än det.
Mm.
Faktiskt nere i 600-talet på Kol 14 och på några stockar.
Ah, ja.
Så att, men att storhetstiden sen då blir lite senare, 800-900-tal.
Mm.
Men det är ju jäkligt häftigt att se så tidigt de här fartygen och att de här företeelserna verkligen har varit långt tidigare. Så det är riktigt ballt fynd.
Men de här båtarna i Salma, är det liksom, det är inga stora krigsskepp på 30 meter, du sa 17 meter, så de är inte så stora?
Nej, va? De är lite mindre, och det ser vi på de här få fynden vi hittar på Birka nu med de här grävningarna, att det är ju den största båten där som vi kan någorlunda rekonstruera kring det här, det är liksom 13 gånger 3 meter ungefär, så det är inga jättestora fartyg eller skepp, utan det är ju nästan mindre seglande båtar egentligen. Men tittar man på sjöfarten lite modernare tid i Mälaren, så ser man att de här så kallade Mälarjakterna som har varit väldigt dominerande från medeltiden framåt, de är inte mer än 15-16 meter. Inte.
Man behövde inte mer när man skulle bara transportera.
Nej, utan det var väl ett större antal i så fall som gällde. Sen har de ju andra egenskaper som gör att det är lättare att segla en mindre båt kanske in i skärgårdar. Och i det här fallet var ju inte det en insjö då, Mälaren, men det var ju en havsvik.
Mm.
Men ändå så har det ju mycket öar och grejer, så man får ju inte de här stora vindarna som kanske ett större skepp kräver på samma sätt.
Men tidigare så var ju Osebergsskeppet Nordens äldsta bevarade segelfartyg, men nu tror ju en del forskare att ett av Salmenskeppen faktiskt kan ha haft mast och segel, så då är det ju liksom verkligt vikingatida företeelser vi pratar om. Men jag måste också fråga, när man berättar om vikingarnas resor i österled, då verkar det varit så himla enkelt. De åkte över Östersjön in i Finska viken, sen bara de rodde fram på de här ryska floderna, gick hur enkelt som helst, och så kom de fram till Konstantinopel. Var det så himla lätt att resa på de här floderna?
Nej, det var det ju definitivt inte. Du har ju många av de här arkeologiska experimenten visat. Att det har ju, Krampmacken var ett av de första. Det kunde ju inte åka genom Sovjetunionen då, för det var ju de tider där de kalla kriget. Så att de åkte genom Polen och sådär. Men det visade sig att de här motströms, de får ju ro som 17. Och den typen av båten var ju också svår att få över land. Sen har man ju provat flera andra. Så det går ju med stor möda att ta sig ner, men... Man kan ju fundera på 300-årigt, eller kanske ett mer, 350-400 års resande fram och tillbaka med handeln. Nog fasen om man fixat ett system, kanske kontakter. Och... Vi tror lite mer att man kanske har tagit sig dit med egna fartyg, men sen kanske man har haft lastageplats eller mötesplats, eller att du har hyrt eller köpt mindre båtar och fått hjälp med andra transporter. För man kan inte komma dit med för små båtar heller, om du ska ha mer last, både dit och hem. Det kan ju inte bli lönsamt, och liksom, det måste vara ett jäkla stort antal i så fall. Så att det är ju stora höjdskillnader, svåra forssystem, och det är stora områden där liksom, att man behöver dra över land. Så Men det finns ju, jag menar, Ingvarstenarna berättar mycket om att man har tagit sig dit. Det kanske är vissa av de här krigstågen som har tagit sig den vägen självmant.
Ja.
Medan kanske handeln har haft ett annat system. Och sen, menar, under så lång period, det är klart, man känner ju människan. Det är klart att det har varit konflikter. Så det, har man haft ett system en gång, kanske inte det funkar nästa gång man kommer dit. Så.
Nej, just det.
Så att det är väldigt svårt att säga också. Så man har inte hittat någon fynd heller direkt vad det gäller skepp eller båtar där kring det. Så det är svårt att säga det, men de arkeologiska experimentella resorna är ju jäkligt värdefulla då.
Men om man nu vill se skepp och fragment av segel, Osebergsskeppet och Gokstadsskeppet, vart åker man då?
Oslo.
Till Oslo, till Bygdeö.
Ja.
Och där finns det ett vikingaskeppsmuseum.
Mm.
Sen har vi inte nämnt de här fantastiska skuldelevsskeppen i Danmark.
Nej, de är jättehäftiga. Det är liksom, där får man en liten spridning också på dateringen. De är ju tusentalet och framåt, nästan kryper in i början på tidig medeltid.
Och de har sänkts medvetet i hamnen.
Som en spärr, ja.
Som en spärr.
Så den här tidiga recycling, man pratar om att använda textilier och... Man använder båtar till försänkningar. Det är lite ganska ballt att man ser att man gör så.
Och de kan man se på Vikingaskeppsmuseet i Roskilde.
Jajamän.
Och sen så kan man också, inom en snar framtid, 2020, bege sig till ett nytt museum, Jim.
Ja,
vad
precis.
Vad håller du på med?
Ja, vad håller jag på med? Nej, men vi håller ju faktiskt på att bygga ett nytt marinarkeologiskt museum som ska ligga ute på Djurgården vid båthall 2. Och där är ju tanken att vi ska försöka visa en hel del av Östersjöns historia, och då... Ligger ju Birka såklart som en väldigt het kandidat här. Så vi ska försöka visa med nya tekniker och låta saker och ting vara kvar på botten, men sen samtidigt veva in riktiga fynd och grejer så att man får den här äkthetskänslan då. Så att det ska bli skitkul att bita i det faktiskt.
Och det är ju över ett år kvar till invigningen, så kanske du hittar ett vikingatida skepp i Sverige till dess.
Jag ska jobba på det.
Och Amika, du får väl leta efter segel i samlingarna.
Ja, men några av det som har grävts upp på Birka, det kommer ju vara med i den nya vikingautställningen som öppnar på Historiska 2020. Så det är ju ett roligt år 2020. Det kommer hända mycket inom att beskåda vikingatiden då.
Mm. En gemensam fest kanske.
Mm, det tycker jag. Jag kommer med. Tack så hemskt mycket Jim Hansson, marinarkeolog på Sjöhistoriska museet i Stockholm, och Lamika Sundström, textilexpert på Historiska museet. Tack så mycket för att ni kom hit.
Tack så jättemycket. Tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.